Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det här, kära lyssnare, det här är avsnitt 146.
Ja.
Ni är mycket välkomna.
Absolut. Mm. Och du är med, Marit.
Du är faktiskt också välkommen, Magnus. Det är
tack.
Typ bra att du är här, för annars har man ingen att prata med.
Nej. Nej. Vad ska vi ta upp idag, Marit?
Vi ska rangordna vad som är viktigt här i livet. Det är fyra viktiga beståndsdelar. Nu ska vi lista dem, vad är viktigast. Vi frågar också en läkare hur skillnaden ser ut mellan en normal sorgereaktion och depression. Mm. Vi har en lyssnare som ska lämna, men mannen baktalar henne då tungt inför barn och släkt. Mm. Så hur ska hon göra det här bäst? En annan lyssnare tycker att Magnus lägger sig i diskussionerna och lyssnaren känner igen sig. Så vi ska se. Mm. Och sen har vi ett råd utifrån en ärftlig sjukdom som satte griller i mitt huvud.
Jaha.
Mitt huvud.
Okej.
Okay. Nu ska vi säga... Om vi är sundfuntade eller osundfuntade. Du har två exempel som jag inte vet. Och jag har två exempel som du inte vet.
Ja.
Vill du, ska jag börja säga min
börja
fråga
det.
Till dig?
Ja. Och du frågar mig om du är sundfuntad.
Som gör så här. Mm. Mm. Är jag sundfuntad eller osundfuntad? När jag känner... så här. Om jag känner att dina tankar är någon annanstans. Och du inte riktigt lyssnar på mig. Då tänker inte jag... att du är ointresserad av mig. Utan jag tänker att du är ointressant. Är det sunt eller inte av mig? De flesta skulle... Jag ställer ju frågan för att
jag
undrar själv.
Fattar,
de flesta skulle tänka, jag är nog så ointressant så han lyssnar inte. Jag tänker, gud vad han är ointressant.
Ja, jag vet inte om det är sunt eller osunt. Det är ju liksom... Det är ju var man har fokus någonstans. Egentligen.
Hur menar du?
Nej, men du har ju fokus på din egen, på dig själv och inte på mig. Utan du, har ju, du upplever ju bara... Och det är självklart att jag är ointressant om jag inte lyssnar på dig. Då är det ju liksom... Vad ska du då med mig till?
Jo, precis. Men det är inte, jag tänker ju inte då att jag måste skärpa mig för att du ska vilja lyssna på mig. Utan att du måste skärpa dig för att...
Ja, alltså så här... om jag skulle få ge dig råd här utan att säga... Jag tycker att det är sunt. Men du skulle kunna tänka tanken att... Kan det vara något jag gör som är fel? Kan det vara något som jag gör som är fel? Alltså du då?
Ja, vad skulle det
kunna vara? Du kanske har en tråkig historia att berätta. Eller att det,
ja, men jag berättar ju nästan aldrig någonting. Jag berättar ju aldrig en historia.
Nej, men vad är det då jag inte lyssnar på?
Ja, det ska du ta reda på själv. Det får du... Okej. Säg din nästa gång. Säg din då.
Ja, men den är inte riktigt fullt så konstig. Men så här, att jag... Nej, men jag måste ställa den frågan i alla fall. Är det liksom Vad var det konstigt? Funtan.
Sunt eller osunt?
Ja, är det sunt eller osunt?
Något sånt.
Ja. Är det sunt eller osunt att jag tycker om att åka bort på semester själv?
Du menar ensam?
Ja, ensam.
Det gör du ju aldrig.
Nej, men det har ju hänt några gånger. Jag undrar ibland om det är, liksom, är det så, sånt här gör man inte. För en del reagerar som att det inte vore riktigt klokt.
Nej, jag tycker inte att det är osunt. Men jag märker ju inte att du gör det.
Nej, men jag har ju
för
gjort
här
det
ligger
gånger.
En hund. Berätta vart du då har åkt.
Nej, men jag åkte till Belgien, jag åkte till Australien, jag åkte
Nej, hallå, det har du inte alls det. Till Belgien, till Australien åkte du och hälsade på din son.
Ja, fast jag var ju själv nästan.
Och i Belgien så skjutsade du väl barn? Nej, då åkte du helt ensam. Ja, fine. Ja. Nej, jag tycker det är bra.
Ja. Ja, bra.
Fortsätt.
Ja, okay.
Fortsätt
ja,
så. Ja, jag tycker absolut det. Ja. Det är väl jättebra. Jag tror att det är få som kanske vågar göra det ensam.
Ja. Ja, nej, det är bra. Tack.
Mm. Jag kommer visserligen att bli sur som inte får fylla med. Men
ja, ja. Nej, men, ja. Okej. Okay. Mm.
Okay. Är jag sunt funtad eller osunt funtad som inte vill kela eller ligga nära när man ska sova?
Nej, det tycker jag inte är osunt. Jag tycker nästan inte ens att det är tråkigt faktiskt. Jag tycker att det är... Det där måste vara personligt. Det där måste man liksom känna själv. Och det tycker jag absolut inte är osunt eller konstigt på något sätt.
Nej, vad bra. För där känner jag mig lite avvikande. För jag uppfattar det som att de flesta, det ska skedas och det ska... det ska gosas just när man ska... Jag vill läsa sen sova liksom. Ja. Ja, men det är toppen om du
Nej,
inte
men
tycker.
Jag tycker inte att det är, jag tror att det där är någon sån här märkligt tvång som folk har på sig, att om man är ihop då ska man minsann ligga nära, och gör man inte det då är man inte kär. Det där tror jag är fel liksom.
Ja.
Bra. Fel. Mm. Ja. Ja, men det här är konstigt. Det här är jättekonstigt och du måste ta det på rätt sätt. Men är det konstigt, är det osunt att jag ibland tänker på att om du skulle lämna mig så kunde det vara lite spännande också?
Jag tycker inte att det är osunt. Jag känner precis likadant.
Ja, jo, jag vet inte om det är ett försvar. Liksom, så här, att
jag
man
vet
tänker,
inte heller, men jag tror att det är ett långvarigt... När jag åkte förbi bussen vid Odenplan, jag och min yngsta son hade varit ute och ätit tillsammans. Jag var visserligen lite smålurig. Åkte förbi Odenplan, då tänkte jag, tänk om jag skulle se Magnus stå där med en annan. Ja. Lite spännande vore det. Lite spännande vore det.
Ja. Nej, men jag tänker att dels så är det så här, det är kanske ett försvar mot att jag vill inte ta den här smärtan som jag skulle känna om du lämnade mig, att jag tycker då liksom gör jag det, men då skulle det kunna vara spännande. Eller också är det helt enkelt den här överlevnadsinstinkten och att det bara att inte det då börjar en ny fas, bara precis som vad som helst, en ny fas.
Men vet du, jag tror att det här är något värre än så.
Vad då?
Jag tror att det här skulle kunna vara en fara för oss som par.
Jaha.
För att det här är nog ett tecken på att det har blivit lite för etablerat. Vi längtar efter spänning.
Nej, men Nej, men för grejen är så här, det är inte så att jag längtar efter det.
Nej,
jag längtar,
men du förklär dig i det här kanske.
Nej, men det är inte det. Jag har jag tänkt på också, är det så att jag vill det, men det vill jag absolut inte. Jag har inte alls någon längtan efter att det skulle hända. Men att om det skulle vara så, då skulle jag i alla fall liksom tycka att ja, men då, precis som mycket motgångar och mycket elände man är med om ändå blir, ja fast då hände ju det här på grund av det, då lärde jag mig det på grund av det. Och även om du skulle lämna så skulle jag tänka att ja, men då är det en lärdom, och då skulle det kunna leda till någonting nytt, en ny fas.
Ja.
Ja, absolut.
Men
du
uttrycker att det är lite spännande, liksom. Var det du uttryckte?
Ja.
Ja, precis.
Alltså jag kan tänka mig in i situationen och tänka att ja, men då...
Ja, men det är ändå då är det lite spänning som saknas också på sätt och vis. Jag vet inte.
Ja. Ja,
nej. Vad skulle det vara det värsta med om jag lämnade dig? Om du blev lämnad. Nej, liksom i vårt liv. Skulle det vara den förlorade kärleken som vi pratar om, eller skulle det vara det förlorade livet?
Nej, men framförallt så skulle det vara den förlorade kärleken. Faktiskt, absolut. Nummer ett, för förlorade livet, ja, det vore ju skittråkigt, men det tar ju inte slut bara för det. Det är ju ett annat liv då. Så det är det jag menar. Liksom.
Men skulle du ha kvar huset, eller skulle jag ha kvar sommarhuset?
Ja, men det kan man ju inte ens... Det är ingen aning, så har jag inte tänkt.
Nej.
Det vet jag faktiskt inte, det är inte så.
Ja, det där var ändå tänkvärt. För jag förstår dig. hur du menar. Jag skulle säga att det är totalt osunt, Magnus.
Ja, osunt, ja. Absolut. Verkligen. Jag har känt det också. Jag känner mig osunt när jag tänker sådana tankar.
Ja. Ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja.
Så går vi in på andras relationer.
Ja, absolut.
Det här var otäckt.
Det här blev jobbigt. Ja.
Här har vi en kvinna. Hon skriver så här. Jag träffade en ny, fin, men väldigt ledsen man. Hans drygt 22-åriga dotter har helt brutit kontakten med sin pappa. Den bittra, hämndfyllda och inte helt snälla morden ligger bakom mycket av denna trasiga med viktiga far- och dotterrelation. Han väntar och hoppas att hon ska komma tillbaka, dottern alltså. Mm. Jag skulle önska ännu mer aktivitet för att denna smärtsamma, för att inte säga uppgivna väntan, inte ska vara helt förgäves. Har ni några goda råd? Varmt tack i så fall.
Mm.
Alltså hon lider då med sin nya kärlek att han då inte får vara med den 22-åriga dottern. Ja. Har du någon tanke så här på rak arm?
Ja, nej, men det första, jag tänker ju på tid, att låta tiden gå, att inte försöka pressa fram någonting, att inte vara för aktiv i det där egentligen, för att det är ju ändå en 22-årig kvinna, en vuxen person. Som kan, hon är säkert påverkad av mamman och sådär. Men det brukar liksom, jag tycker att kan man låta det vara och liksom försöka...
Du menar att vår brevskrivare ska låta det vara?
Ja, både brevskrivaren och han också skulle kunna låta det vara och liksom, låt det bero en tid och sen så kanske ta upp det igen och försöka och liksom hitta en ny, börja på ny kula. Vad tror du?
Ja, jag tänker... I ett helt annat spår egentligen, ja. Jag tänker att vår lyssnare här, jag tycker nog inte att hon ska tänka att hon ska någonting. Utan det här är en ny man för henne. Hon känner honom kanske inte så väldigt väl, för det här verkar vara väldigt färskt. Jag tycker att hon nu istället ska iaktta hur han kommer att lösa det här. För om han nu är väldigt passiv, ja, då är det en passiv man hon har valt i så fall. Alltså, det här är massor med information till henne. Vad har jag att göra med här? Och är det verkligen så att den onda är den här morden i bakgrunden och så vidare? Och han bara väntar här nu på dottern. Hon är 22. Jag tänker att han kanske faktiskt inte ska... Jag tycker lite olika mot dig. Jag tycker nog inte att han bara ska vänta och lägga det här på dottern. Utan jag skulle nog se det lite annorlunda. Så mitt råd till lyssnaren är, ge dig inte in så djupt i det här. Du har träffat en man. Ha trevligt med den mannen, om han är redo för det. Och lär känna honom innan du binder ihop dig med någonting här. Mm. Du ser skeptisk ut.
Nej, men det blir svårt för vår lyssnare. För jag tycker ju tvärtom. Jag tycker så här, det där är säkert en skitbra kille som... har vett att vänta ut dottern, att vara just passiv. För jag skulle ju säga att det är bra. Jag skulle säga att det är det som är vägen framför honom att få kontakt med dottern igen. Så att jag skulle, det blir ju bakvänt, men jag skulle säga att det där verkar vara en bra snubbe. Ge in med honom, han verkar.
Jesus! Alltså jag tycker att du har sjukt lite information för att säga att det här är en bra snubbe. Det kan ju lika gärna vara en pappa som inte bryr sig.
Absolut, visst. Oh, ja. Jag kanske inte ska råda och ge sig in i någonting överhuvudtaget innan man vet vem det är. Men det, jag tycker inte, jag tycker att här är vi helt emot varandra faktiskt.
Ja, och det, så kan det ju vara. Ja. Så att då har vår lyssnare fått två olika versioner. Så kan man, känna, vad känns mest rätt för mig? För hon känner ju den här mannen, så att säga.
Ja, nej, absolut, visst. Då, ja. Nej, men jag tänkte också att... Ja, men vänta och se hur det blir.
Ja, och det är klart. Min poäng är väl i så fall... Gå inte så djupt in i familjerelationer med någon man inte riktigt än känner.
Nej, absolut. Det är inte hennes sak att reda upp det där egentligen.
Nej, precis.
Yes.
Jag skulle vilja be dig rangordna en sak.
Okay.
Du vet, när barnen var små,
ja.
Man hetsade runt, nu har ju vi lite större barn, man hetsade runt och höll på. Då, om du skulle ta de här fyra beståndsdelarna i ditt liv, jobb, barn, parförhållandet och så du själv.
Jobb, barn, parförhållandet och jag själv.
Ja, om du minns tillbaka när barnen var små.
Ja, ja.
Vilken ordning skulle du ha rangordnat det här i viktighet i ditt liv?
Ja, Jag skulle ha rangordnat barnen först.
Mm-hmm.
Och sen jobbet.
Mm-hmm.
Och sen parförhållandet och jag själv.
Aha.
Tror jag.
Säg
sen,
det igen.
Jo, barnen jobb, först, ja. Jobb. Och sen parförhållandet och sen jag själv.
Ja.
Vill du veta varför?
Ja.
Nej, men så här, barnen... På något sätt, jag skulle kunna sätta mig själv överst också. Men barnen var det som... Det tog den viktigaste platsen. Liksom. Sen kanske inte det tog all tid, men det var liksom det viktigaste. Och sen tyckte jag att jobbet var viktigt då, av det skälet att jag skulle försörja barnen. Att jag måste hålla liv i det där. Och parförhållandet är liksom näst sist på den där. Jag är ju sist för att jag...
Vem är du?
Ja, men det jag säger, jag kan både vara först och sist. Men det är på något sätt som att det, jag hade andra saker att pyssla med än mig själv just då faktiskt.
Ja.
Mm. Du då?
Jag hade lite som du, fast inte riktigt. Jag hade barnen först.
Ja.
Sen hade jag jobbet.
Ja.
Sen hade jag mig själv.
Mm.
Och sist förhållandet. Så gick ju det åt skogen också.
Ja, det gick ju inte så mycket bättre för mig. Så att det kanske inte var det som var grejen riktigt.
Nej, men du, det är inte...
Säg hur du tänkte då?
Nej, jag tänkte nog inte. Jag bara var... Men jobbet var inte för mig bara för att försörja barnen. Utan det var det jag levde mycket för också.
Ja.
Jobbet var liksom min fristad på något sätt. Så det var en hel del av mig själv. Jo. Liksom. Så att det var inte på det som för dig att jobbet var någonting man bara gjorde för barnens skull. Liksom.
Nej, alltså, det var kanske inte bara det. För det är klart att det också var en viktig del av livet då. Men jag tänkte väldigt mycket så här att det här måste jag ju ha. Nu har jag någonting att ta ansvar för. Nu är det inte bara mig själv. Utan nu är det verkligen...
Men det kanske också beror på vad man kommer ifrån. Om du har frilansat och så. Ja, det är klart att det är jätteviktigt att man har det. Men har man varit anställd jämt så blir det. Men frågan är vad nu vill komma till istället. Det är egentligen så här. Hur skulle du rangordna det där nu?
Jag skulle sätta dig först.
Naturligtvis. På en piedestal helst.
Jobbet, parförhållandet, barnen och vad var det mer? Det var jag själv, just det.
Hur skulle du säga det här?
Jag tycker det är svårt för att alltså, på något sätt så kommer ju barnen alltid vara viktigast. Men jag skulle nog inte säga att det är liksom de som är prio i mitt liv nu, utan det är nog faktiskt, det är nog jag själv.
Ja, så trevligt, grattis.
Och sen tycker jag att det är... Ja, det jobbet och parförhållandet går lite... Parförhållandet börjar bli viktigare än jobbet faktiskt, tycker jag. Det är fortfarande skitroligt att jobba och jag lägger väldigt mycket tid på det. Men jag tycker att det är viktigt att vårda vårt förhållande med tanke på att vi får mer och mer tid tillsammans på något sätt.
Får vi?
Ja, det tycker jag. Du jobbar ju... halvtid och har liksom mer närheten.
Nej, det gör du inte. Typ men, så här, nej, men 170%.
Nej, men tänk så här, tänk om vårt förhållande inte var roligt och så skulle vi gå i sommarhuset eller så här. Det är ju superviktigt. Det blir viktigare och viktigare också, tycker jag på något sätt.
Okej, om jag ber dig hålla inte saken. Jag vill ha 1, 2, 3, 4. Ja. Kan du göra det?
Ja.
Eller så kan du inte det.
Jo då, det kan jag. Jag kan säga så här, nummer 1, jag själv. Nummer 2 är parförhållandet, nummer 3 är jobbet och nummer 4 är barnen som klarar sig själva. Så, ja, men nu fick du
de svart ner på vitt. Där.
Ja, vad skulle du säga då?
Ja, men jag skulle nästan inte kunna säga.
Nej.
Men det är det som är det påminner om ditt. Men det är som att mina blir en boll. Förut så var det så tydligt vad som var. Ja, förut var det sjukt tydligt för mig. Ja. Men nu kletar det ut sig. Men jag tror också att jag är överst.
Ja.
Det är ju jättekonstigt.
Jag visste inte att man fick använda bollliknelsen. Då hade jag också gjort det. Nej, det är inte lätt faktiskt. Det är inte det.
Nej, men poängen som kanske både du och jag känner det är att liksom det som är i centrum när barnen är i en viss ålder, det där ändras och att man själv nu får ta lite mer plats i sitt eget fucking liv.
Visst,
och det sker inte på barnens bekostnad. Nej. Utan det sker för att de vill inte ha en i
sitt liv. Varför ska de vara viktigast? De skiter ju mig.
Ja, och de är ju viktigast på ett plan, men inte liksom i hur man lever.
Nej, precis. Exakt. Det, alltså, om någonting händer så kommer man ju springande på en gång. Man ju. Det är ju nummer 1, men det tar ingen plats längre.
Mm. Du, apropå då att tycka lika eller olika.
Ja.
Vi har fått ett lyssnarbrev. En man som reagerar på vårt sätt att diskutera.
Ja.
Och hans känsla är då att jag gärna vill få dig att tycka som jag själv. Och att du då ibland ger vika och säger jag ändrar mig, typ så. Och att, då menar han att det uppstår en obalans i allt sammans. Och han kände igen sig själv också. Undrar om det här är manligt och kvinnligt.
Ja.
En av hans frågor är om, eller så är det min fråga, för det här var ett ganska kort brev. Men är det så att vi, att du och jag ser olika på vad en diskussion är? För jag har tänkt på det här. För mig är det så här. Att en diskussion, ja, man tycker kanske att man har tänkt på en sak och att den andra inte förstår. Men jag tycker ju på sätt och vis att en diskussion ska vara att man säger sin åsikt hela vägen, förklarar så gott man kan, så att den andra har hört också det sättet att se på saken. För att då kunna välja om man tycker att aha, det där var nog mer sant för mig än det jag tidigare trodde, så att säga. I det här fallet så blir det lite som att den här brevskrivaren tänker att man måste bli överens, så att säga. Och då handlar det om rätt och fel och att en ska ge sig. Det håller inte jag riktigt med om. Jag vill ju inte att du ska ducka eller säga ja, jag ger mig. Det är ju snarare väldigt irriterande för mig om du gör det utan att jag har fått höra vad du egentligen tycker eller varför. Förstår du hur jag menar?
Jag förstår hur du menar, och jag tycker att det är lite, det här är en svår och lite känslig sak, tror jag också, därför att det är inte riktigt en diskussion där man lägger fram saker objektivt och liksom så här förklarar sin sak och är alldeles neutral i sina känslor inför det, utan det handlar väldigt mycket om, alltså, även en ganska banal sak kan ju vara laddat med väldigt mycket känslor.
Ja.
Och sen så vill man att, många gånger tror jag att man vill liksom få ett medhåll på det. Det handlar väldigt mycket om, inte alla, ibland kan man ju prata om vad tror du om det här, och så spekulerar man om saker. Men om man vill föra fram en åsikt om någonting och säga så här är det, då är det ju liksom en sak som man vill att den andra ska tycka samma sak om, många gånger. Och där kan det liksom bli ett läge där det, till slut känslorna blir viktigare än saken. I en diskussion, och då där tror jag tror att det är det han syftar på som händer ibland mellan oss, och jag tror säkert jättemånga förhållanden att en bara säger ja, men absolut, jag köper det, vi skiter i det.
Och varför gör man det? Varför säger man så då? Då är det för att man inte bryr sig så mycket, eller är det för att, alltså, den som säger okej, jag köper det fastän man inte riktigt har gjort det, är det för att det blir för jobbigt, eller är det för att man inte bryr sig?
Jag tror att det är inte lika viktigt för den personen som i så fall lägger sig. Det är inte, man kan säga att ja, okej, absolut, vi säger så.
Men vad då säger så?
Ja, men då har man köpt, då säger man så här, det kan vara som du vill och det kan vara si och så, jag orkar inte diskutera mer.
Nej, men då tycker jag att det är jätteviktigt att man säger jag orkar inte diskutera mer. För att det som händer för mig, om vi engagerar en diskussion och sen så ser jag att du inte orkar ta den diskussionen längre utan säger okej, liksom whatever.
Ja.
Då har ju jag faktiskt inte fått höra fullt ut dina argument för din sak.
Nej.
Du har så att säga inte gett mig den grejen. Nej. Och det uppskattar inte jag. Så att när du liksom lägger dig, så att säga, det uppskattar ju inte jag.
Mm.
Jag kom ju ingen vart.
Nej.
Och inte du heller.
Nej, precis. Ett annat skäl till det behöver inte vara det att man inte bryr sig, utan det kan ju vara det att man känner att jag kommer inte kunna föra den här diskussionen vidare med den här personen, för att hon eller han är för liksom arg. Eller
klimatet är fel här nu.
Klimatet är fel. Mm. Och det kan man ju säga, det är för sig. Oj, jag var en fot.
Ja,
då kan man säga att du, jag tycker klimatet är fel här.
Ja, det skulle man kunna säga.
En klimatanläggning. Nej, men jag tror att det såna saker kommer in också. Det kan vara skälet till att man lägger sig.
Ja.
Sen tror jag också att det är, ibland blir det, ja, om man säger, nu när vi sitter och poddar så finns det ju, jag kan ju känna så här, det kanske inte är så jätteroligt för våra lyssnare att höra våra privata gräl som blir nästan. ja, men det blir för privat. Jag har ingen lust att ta upp de sakerna i en,
då kan du säga framöver att klimatet.
Ja, eller så kan du fråga sig, är det klimatet nu? Eller vad är det för någonting?
Ja, precis.
Nej, men jag tycker att det är väldigt enkelt att beskriva en diskussion som att man lägger fram saker och förklarar dem och så ska den andra ta ställning till det. Det är en betydelse tydligt mer än så, för att man just känslomässigt laddar det man säger och tycker.
Jo, men det gör ju du också.
Ja.
Och det är ändå alltid du som i så fall säger, det är alltid du som drar det ur.
Ja, ja, absolut.
Och det är ju, ja. Hur som helst så andas också den här frågan grunden på något vis, tycker jag, som jag inte riktigt köper. Att meningen skulle, med en diskussion skulle bli att man måste bli överens. Jag tycker att man kan gå ur en diskussion genom att ha visat sina två olika ståndpunkter i en diskussion. Man måste ju inte bli överens om det inte är sakargument som hur många människor bor i Sverige. Ja, då borde vi kunna bli överens. Men jag menar... Det här
förändras hela tiden. Nej, jag vet, absolut.
Jag tycker inte att en diskussion måste leda till att man blir överens. Men en diskussion måste ändå kunna bringa någon slags klarhet i var står du, var står jag. Och liksom, antingen är det viktiga saker, ungefär sånt som vi brukar prata om där med barnuppfostran till exempel. Ja, det är ju väldigt viktigt ändå, om man nu har olikheter i viktiga ämnen, att de blottläggs. Så att man vet vem man har att göra med. För utifrån det först kan man ju kanske bestämma, okej, här kanske vi måste kompromissa. Men om jag aldrig får veta, utan någon bara säger, vi gör som du vill, men sen själv ändå agerar på ett annat
Visst,
sätt.
Visst, jag håller med, absolut.
Ja.
Nej, men jag håller med, men jag kan också tycka att det, egentligen så kan det också vara, även i det fallet, ändå som du driver på och tycker någonting och den andra som säger, okej, vi gör så. Då har man har fått reda på allting egentligen som man skulle behöva känna till för att säga, vet du vad, jag tror att vi tycker så himla olika så att vi kanske ska göra något annat här. Jag tycker också att det är fel att säga att det bara är att man lägger fram åsikter och att man kan välja, för att alla vill få fram sin åsikt, alla vill driva igenom sin synpunkt.
Men jag vill också höra din synpunkt.
Jo, absolut.
Jag vill inte höra,
Nej, men du får ju höra den en bit och sen säger jag.
Ja, men jag vill höra det hela vägen så att jag förstår, för jag vet ju att du är inte dum i huvudet, så att du måste ju för mig förklara hela vägen till varför du ser så.
Ja.
Men kan det också vara att man inte har tilltron till sig själv, att jag kommer inte, är det därför män inte vill gå i terapi till exempel? Är det för att de tänker, jag kommer inte kunna förklara mig själv på ett begripligt sätt?
Ja, alltså det kan jag tänka mig också är en sak, att om vi skulle diskutera hur olika gitarrer låter, då har ju jag ett jäkla försteg, för att jag har hållit på väldigt mycket med gitarrer. När vi diskuterar känslor och gör man det i en relation, då har ju för det allra mesta kvinnor ett ganska stort försprång, eftersom man har en bättre vokabulär och man har pratat om det mer van vid det. Så det är klart att just i den här typen av diskussioner så kanske man som man känner sig lite underlägsen och bortkommen också. Det kan ju vara ett skäl. Så jag säger inte att det är så för mig, i viss mån. Nej, lite grann, men inte så mycket faktiskt. Jag tror mer också att det är så här. Jag kan ibland känna att nu är vi i ett läge där vi inte har så mycket mer att säga, utan det handlar bara om att någon ska få rätt. Och då kan jag säga att vi
släpper det. Och då får jag det, menar du?
Det
får jag ju inte heller. Nej, för jag vet ju vad det är du gör då. Ja. Men som till vår brevskrivare skulle man ju kunna säga, här skulle jag då vilja vara nästan lite näpsig, vilket inte är meningen. Men jag skulle ändå vilja säga, fundera på hur du ser på en diskussion. Om det handlar om liksom om att någon måste få rätt, så att säga. För egentligen så, ja, det vill man ju ibland, såklart, men inte alltid. Utan det viktiga kanske är också att han inte låter bli att säga sin åsikt och ger efter.
Ja.
För att hon kanske faktiskt vill höra hans.
Ja, ja, absolut.
Hela Visst, vägen, så att man gör sig begriplig.
Ja. Ja, det är väl kanske ett givande och tagande även där.
Ja, det förstod jag inte hur du menade.
Jo, att jag menar så här, det kanske ligger hos bägge två. Att om vi nu skulle prata om oss då, så här, det kanske finns någonting att lära för dig i att, jag kanske ska tagga ner lite grann och backa lite grann och ställa mer frågor och våga backa den offensiven jag har, den liksom, det drivet du har. Det är ju jättebra, det är skitbra i många fall, men det kan också slå bak ut att man har en så stark drivkraft som du har.
När någonstans det är det här då, att det liksom, den som har starkast driv ska alltid lägga band på sig. Det är som att det är det dåliga.
Nej,
liksom.
Nej, men det är inte båda, jag säger att båda två kanske kan lära sig någonting av det. Den som då är i de här fallen liksom driver på hårt, ibland för hårt, kan behöva backa för att liksom släppa fram den andra. Och den andra måste naturligtvis lära sig att inte ge upp, att inte lägga sig. Ja. Men det är liksom, båda två har faktiskt någonting att lära av det här.
Ja, det är det som är det ocharmiga. alltså det kan ju, det låter ju fint och det låter bra, men jag känner i de här lägena att jag är inte en kompromissernas människa. Nej. Att man in i kaklet ska behöva ändra sig hela tiden för att passa i en tvåsamhet. Det är någonting med det som är, det är väl så det måste vara kanske. Men det kanske är det här, för jag tycker att de som driver på försöker ju ofta ta ett större ansvar för relationen. Mm. Försöker väcka en ny diskussion, försöker liksom få fram vad tycker du egentligen, hur har vi det egentligen eller hur ska vi göra med det här. Då är det också jävligt otacksamt att den som driver på, att det liksom... Den har också oftast gått, den är ofta sedd som den jobbiga, den har tagit i lite för mycket. Medan den som är passiv på något vis alltid har ryggen fri, men det är den som inte bidrar heller.
Ja, jag fattar vad du säger. Ja. Och jag kan förstå att det upplevs på det sättet. Men om du vänder på det och tänker istället så här, att den som driver på, eller så här, tänk igen hur det upplevs för den andra personen, att den här superstarka personen har en
tydlig... Men är den superstark, Bums?
Ja, men det är så det upplevs i alla fall. Den andra har liksom ett övertag och driver på och säger, åh gud, nu vill han eller hon ha det precis som hon har sagt. Att det blir liksom ett för stort motstånd. Skulle man kunna släppa på det där, så skulle man få höra den andras åsikt och man skulle kunna få ett bättre diskussionsklimat om det här.
Är du säker på det?
Jag är inte säker på någonting, men jag tycker att det låter så. Eller ja, jag är ganska säker på det faktiskt. Därför att jag tycker att jag är ju inte likadan i alla diskussioner med alla människor. För att alla människor är olika. Mm. Och en del har man lättare för att liksom diskutera med och få, ja, göra sig förstådd och liksom få igenom saker. Bara för att bli lyssnad på. I andra fall är det inte så. Mm. Så att det är ju superindividuellt.
Ja. Jag skulle ändå vilja smygsäga till dem som hela tiden får det emot sig att de är dominanta, att de får också tänka på att det är de som också försöker göra ett visst jobb med relationen. Att det ändå är pluspoäng på den saken, tycker jag.
Absolut, det är det. Det kan man ge dem. Mm. Men de skulle kunna vinna ännu mer om de inte tog i så, skulle jag säga.
Men det är ingenting som säger att de tar i så. Mm. Man kanske tar i för att man inte får någon respons.
Ja, och det kan ju bero på att man har en liksom för dominant ställning.
Eller för att den andra inte är villig att blotta sig själv, ja, eller arbeta med relationen.
Ja, så kan det vara också. Men jag tror i många fall är det inte så. Utan det är bara att man inte pallar. Man blir,
Jesus,
man känner sig liksom
vad är för skört släkte.
Ja, och... Ska vi fortsätta? Så kan jag säga så här, om du har den inställningen till människor, då blir det ju svårt.
Nej, men det är så här, det kan väl inte vara så?
Det kan det väl.
Jaha.
Du är sån, och det är jättebra på många sätt. Det finns många fördelar med det, men andra människor är på andra sätt.
Jo, det vet jag, men du pratar om att det skulle vara en så stor majoritet som är så sköra så att de inte kan framföra sin åsikt.
Jag säger inte en stor majoritet. Jag säger att alla, liksom, alla vi individer, vi funkar på olika sätt, och du är väldigt dominant, och sen finns det de som är mindre dominant, och lite, och de som inte alls, och så vidare.
Jag är väldigt dominant. Jag vet inte om jag är så dominant mer än här i podden kanske.
Förlåt.
Nej,
jag vet inte heller, men det är ju, du säger ju det själv liksom. Du är ju själv medveten om det. Du uttrycker ju på det sättet att du har ett jäkla driv och du är dominant. Då är det väl inte så konstigt.
Nej.
Lägger du dig nu?
Nu vart det klimatet dåligt. Det vart ett jättedåligt klimat. Nu pratar vi ingen mer om det här.
Okay. Stopp.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Innan vi fortsätter vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer. Om problem och de lösningar som hjälpte oss under den där ganska jobbiga tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok i bokhandeln och på nätet.
Du, nu tar vi ett spännande lyssnarbrev.
Mm, vi släpper in lyssnarna igen så att ja, vi inte pratar mer.
Är i ett förhållande sedan 11 år. Det här är en kvinna. Ja. Vi har två barn, 6 och 8 år. Jag har funderat på separation sedan andra barnet kom. Det vill säga snart 6 år. Vi har inte ens rört varandra på typ 5 år. Att jag funderat så länge beror på att jag är konflikträdd. Min sambo är temperamentsfull, blir högljudd och arg när saker inte går som han vill. Och jag blir då tyst istället. Hans familj är också väldigt konfliktbenägna. Det är alltid bråk vid familjetillställningar. Jag har helt enkelt inte vågat ta upp separationen. Jag minns ett avsnitt när du, Marit, sa att du nästan önskade att något skulle hända din sambo för att du skulle komma ur din situation. Exakt de tankarna har jag även jag haft. Men äntligen, mycket tack vare er, tog jag upp det här i november förra året och det blev en så jobbig reaktion. Det kom som en chock för min man, vilket jag kan tycka är märkligt. Det känns som att han har levt i en helt egen bubbla. Han började anklaga mig, sa till barnen att mamma är så elak för hon vill separera, att mamma kommer att se till att de inte får någon jul och ingen jultomte och så vidare. Och barnen blev såklart jätteledsna. Mm. Hans familj vände sig också emot mig. Hans syster började rent av trakassera mig på telefon. Jag fick panik och låtsades att jag ska försöka igen. Jag genomled en jul med hans familj men tog sedan kontakt med en samtalsterapeut, vilket var jättebra för mig, och jag har nu bestämt mig för att lämna. Och om jag nu tar mig till dagsläget. Jag har förberett allt med bodelning, sparat ihop till ett nytt bohag, letar varje dag efter eget boende. Det kommer att lösa sig, det är bara en fråga om tid. Men nu den här mellantiden, innan jag får mitt boende. Stämningen är extremt dålig här hemma. Barnen märker såklart av det. Men ska jag redan nu berätta att vi ska separera? Att jag kommer att hitta en ny lägenhet fastän jag inte vet när det kommer att bli? För min 8-åring har redan tagit upp en hel del att jag och pappa är mycket olika. Inte kära och så vidare, men inte varit konkret med separationen. Detsamma gentemot hans familj. De envisas med att jag ska med på tillställningar. Jag tackar bestämt nej, men blir utskälld av min sambo inför barnen såklart. Jag känner inte för att göra något av plikt längre. Precis det ni pratade om i ett av de senaste avsnitten. Är det okej av mig att bara säga att jag inte vill? Finns det något annat sätt att säga det på? Gärna även tips och råd om hur man hanterar den första tiden när man får ett boende. Hur gjorde ni för första gången när ni visade nya boendet för barnen och så vidare?
Ja.
Vilken röra, eller framförallt så skönt att hon har tagit sig loss ur ja. Förhållandet. Det är jättebra. Ja. Det är jättebra jobbat.
Absolut.
Om hon har gått och varit rädd för att ta upp det hon egentligen känner.
Ja. Alltså det var väldigt många saker på en gång där, tycker jag. Det är svårt med en man som saboterar liksom och förtalar henne inför barnen. Och det är klart att man blir undrande över hur man ska lösa den kommande situationen sen, om det ska fortsätta.
Det ska nämnas också, jag fick lov att korta i det här brevet, men de gick i terapi. Ja. Han tyckte då att terapeuten var dålig eftersom det inte ledde omedelbart till att de blev ett par, så att säga.
Jag förstår,
Nej, men om man tar fråga för fråga då, den första här, ska hon berätta för barnen i det här läget vad som kommer att hända?
Alltså ja, egentligen så tycker jag ju inte det, men nu lät det som att de redan hade börjat knysta till 8-åringen där. Och det blir, alltså, för att jag tycker att om man inte kan vara väldigt konkret och säga nu är det slut eller nu ska vi flytta, då är det svårt för dem att ta in att det är problematiskt och gräl och vi är inte kära. Det tror jag är lite svårt för barn att hantera liksom. Det är bättre om man kan säga nu ska jag flytta till den här lägenheten, så att det blir någonting konkret som jag de kan vet. Förhålla sig till.
Ja.
Sen är väl inte det, men nu, det är som det är, allting går att lösa. Men jag tror att det är bättre att vänta liksom, tills man vet så här kommer det att bli för er barn. För annars kommer de gå och undra, men hur blir det då sen? Då ska ni bo isär och så vidare.
Ja, och jag brukar också tänka så. I det här fallet kanske jag tänker lite annorlunda ändå. Om det nu är så där liksom jättetaskig stämning där hemma och barnen ändå mår dåligt, framförallt kanske åttaåringen, kan det bli tydligare för, så tänker jag kanske ändå den här brevskrivaren kommer förmodligen inte få mannen med sig att ha det här samtalet med barnen att jag och pappa, nej, har kommit överens om och så vidare. Då kanske hon behöver berätta ens, det här är bara att, nu testar jag bara tanken, att hon skulle faktiskt berätta för barnen och säga att nu har vi det så här ett tag till, men jag letar nu efter en lägenhet och när vi flyttar så kommer det att bli så här. Det är ingenting ni behöver tänka på just nu, men så kommer det att bli framöver. Men jag säger till i god tid och vi ska ordna så att det blir bra. Mm. För då kanske de ändå, det kanske liksom det här jättedåliga kanske också känns hotfullt för dem på något vis.
Ja. Att det blir mer begripligt om man...
Kanske. Ja. Och ett hopp om att okej, det här kommer att bli bättre på något vis. Eller åtminstone annorlunda.
Ja.
Men jag tycker det är svårt. Men jag tycker att de två vägarna finns utifrån hur det liksom känns där hemma. Och utifrån hur åttaåringen är också kanske.
Ja. Ja, absolut.
Du, får jag fråga dig det här med att tacka nej till släkten? Hur skulle du göra?
Ja, jag skulle absolut tacka nej till det. Och det där, det är klart att det värsta med det är att barnen blir indragna. Men det känns som den här mannen kommer att göra det vad hon än gör nästan. Och jag tror inte att det är liksom, vare sig för henne eller för helheten, en framkomlig väg att hon tackar ja bara för att inte han ska börja bråka.
Nej.
Det är inget fel, det är ju helt korrekt. Den här släkten verkar ju dessutom också vill jag sabotera för henne, så att det finns ju ingen som helst skäl för henne att utsätta sig och barnen för det där.
Nej, och jag tänker, hon undrar också, finns det något annat sätt att göra det än att bara säga nej? Jag tänker att hon skulle kunna svara som om hon hade med vettiga människor att göra, typ så här: jättetacksam för inbjudan, just nu mår jag inte riktigt bra, men jag hoppas att vi kan ses en annan gång snart. Alltså att hon gör så, absolut, att det finns en sån här krusidull ursäkt, så har hon i alla fall betett sig korrekt. Sen kommer de inte liksom att köpa det, men hon har ju med ett gäng att göra som inte köper vad hon än gör, så länge hon inte gör det de vill, så att hon får försöka avskärma sig liksom, men hantera det bara så korrekt och artigt hon kan.
Ja, absolut. Och sen, ja, precis.
Och sen så var det en fråga till.
Ja, det här med när man flyttar.
Ja, just det. Liksom. Hur visar man barnen boendet första gången? Hur gjorde du, Magnus? Nej, du bodde ju kvar.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, vad dum jag är. Ja. Säg nu. Säg, hur gjorde du då?
Nej, men jag gjorde så att så fort jag fick tillgång till lägenheten, vilket var ganska nära inpå att jag flyttade in, så tog jag med barnen dit och visade, så här ser det ut och så här kommer det vara, här ska ni bo, här ska vi ställa sängar, och sen så åkte vi ut på Ikea och köpte saker, och så att de var med. Det där var inte, jag ska inte säga att de tyckte det var skitkul, men det var definitivt bättre än att bara överraska dem med någonting.
Mm.
Och de fick välja och de fick liksom vara delaktiga i flytten.
Ja, just det.
Faktiskt. Ja, så gjorde jag. Du behövde inte det, för dina bodde kvar.
Mina barn bodde kvar.
Men när
kvar,
du fick en egen lägenhet så...
Ja, mina barn skulle bo kvar och jag och min exman skulle växa på. Och så skaffade jag en liten lägenhet. Och där fick ju de... Ja, men där var nog de ganska tidigt liksom. Och för att förvissa sig... Jag tänkte så här, ja, det kanske är skönt för dem att veta att jag får det bra. Och hur skulle hon göra här då? Ja, men... Lite, jag skulle tycka att det som du gjorde är väl bra. Att man liksom är öppen och här kommer din säng att stå och här blir det så här liksom.
Ja, jag tror det, och liksom låter dem vara delade. Sen är det klart att i allt det här så tror jag att det kommer att komma en massa sorg som man måste ta hand om. Ja. Och måste ni och så här. Och det får man hantera. Men det kommer också en del... Jag kan inte säga att det alltid gör det, men för mina barn var det också lite spännande faktiskt. Ja. Det var någonting som var nytt och det blev annorlunda, och det där kan de liksom gå in och ut ur på något sätt, nyfikenheten och sorgen faktiskt. Ja. Och det får man låta dem vara nyfikna och tycka att det är kul, för det kan vara kul liksom. Ja. Så blir det sorg ett tag och så blir det ilska och så blir det så här. Det kommer ju vara så ett tag framöver, det får man ju räkna med.
Ja. Nej, och jag skulle kanske första gången jag tog barnen till ett nytt boende se till att det så att säga inte var klappat och klart.
Nej.
Utan att, för att, okej, då ska vi sätta oss här. Och så, för det kommer att vara lite tomt och det kommer att vara lite konstigt. Utan att man kanske första gången så konkar man dit några grejer och har med sig värsta härliga bullarna. Liksom. Och sen så är man där bara en kort stund och sen så därifrån. Ja, precis, så att man hinner vänja sig lite vid tanken. I min lilla lägenhet så hade jag gjort i ordning så att en sån här kökssoffa, en sån här utdragssoffa, så att de skulle kunna sova där ibland, vilket de också gjorde.
Mm.
Det blev, nu i efterhand kan jag romantisera över det där. Det var ganska mysigt faktiskt.
Ja.
Det som är skräcken.
Nej, ja, men jag, liksom, jag byggde på mitt hem sådär, så att det blev mer och mer. När vi började så var det väldigt tomt.
Mm.
Och så tog det ett år eller mer än så innan det kändes som att det var ett riktigt ordentligt hem.
Ja, ja, men bara de får sina space liksom, och veta några basic saker. Grattis till att du har brutit dig loss och... Ja,
lycka till
med alltihop.
Mm.
Du, min syrra var ju här.
Ja.
Och eftersom hon är läkare och vi pratade om det här med sorg och när det går över till depression.
Mm.
Och vi spelade in det för att det är sånt som väldigt många är intresserade av. Mm. Så här kommer det här nu.
Mm.
Ja, nu har vi ju dig här, Eva, min syster. Om man nu skulle fråga dig, du är ju läkare, du har också skilt dig för den delen, vi har allihopa här skilt oss.
Mm.
Vad skulle du säga är tecknen på att det har gått från sorg så att säga till depression?
Då är det, hur ska vi säga, det kan vara rätt så likadana symptom, men att det mer då är långvarigare och djupare.
Okej.
Okay. Men får jag fråga?
Problematik.
Det är många... beskriver ju liksom att hamna i en separation eller råka ut för en separation, att någon lämnar en blir, många säger så här, jag orkar inte någonting, jag vill inte någonting. Det är ju ganska tidigt liksom, det kan ju ha skett över dagen, och att kalla det för en depression. Jag bara menar så här, det måste ju komma många som bara är helt knäckta och förstörda och vill bara få ledigt ett tag, att liksom, vad gör man då?
Om man då ska skilja på de här två, så är det mer att en depression, då måste det ha pågått två veckor.
Vänta, jag måste få höra vad hon säger. Hur långt måste det ha pågått?
Två veckor.
Jaha, två veckor bara. Ja. Minst. Och vad är det som måste ha pågått två veckor?
Besvären.
Okej. Okay. Och vilka är besvären?
Det är ju dels då ångest, oro, nedstämdhet.
Mm.
Och att man har svårt att koncentrera sig. Man kanske sover dåligt. Är trött, energilös. Och kanske inte kan klara sitt jobb eller inte ens sig själv ibland.
Ja, just det. Fick du svar på det du tänkte då, Magnus?
Nej, jag förstår ju det också. Det ska pågå till två veckor. Men om man bara har just råkat ut för det, sen säger jag orkar inte någonting nu. Många säger att jag orkar inte gå till jobbet ens.
Du menar så där direkt?
Ja, redan första dagen.
Ja, och liksom... så är det ju självklart att en sorg kan vara.
Ja, precis. Och vad gör man då om någon kommer till läkare och säger så här, jag mår så jävla dåligt och min man har lämnat mig, jag vill inte mer.
Då är det väl mer att vi får tänka på andra som kan hjälpa till, psykologer och så vidare, kuratorer.
Ja, just det, för det är inte en sjukdom där, utan nu är man i en sorg.
Ja.
Och det är när det går över till en depression som en läkare kan hjälpa till.
Ja, så kan man väl säga.
Ja. Skulle du säga att sorg kan sätta sig i kroppen om man inte lyckas uttrycka den på något vis?
Oh, ja.
Hur sätter den sig då?
Värk är väldigt vanligt, och det här med nedstämdhet.
Ja. Ja.
Trötthet, ja, men alla de här symptomen.
Och vilken typ av värk?
Det är nog snarast att man har muskelspänningar och får värk i hela kroppen. Kanske huvudvärk också.
Mm. Intressant.
Ja.
Ser du ofta människor som har hamnat i en långvarig kris eller som blev en depression kanske efter en separation? Ser du att människor kommer tillbaka?
Ja. Ja, självklart.
Ja.
Alltså, sorgen, den går ju över. Om det inte blir en långvarig depression.
Mm.
Och om vi säger den som har drivit på och önskar skilsmässa.
Mm.
Den klarar sig ju oftast bättre tidigare.
Just det. Mm.
Men sen är det ju väldigt individuellt hur man kan ta sig ur det här. Och hur snabbt.
Ja, men du menar att det handlar mer om hur lång tid än om man kommer att ta sig ur det.
Både och.
Ja, men de flesta som har blivit lämnade tar sig också ur, de tar sig ur sorgen, för du ser att den går över med tiden.
Ja.
Och man nyorienterar. Kanske har vi människor något driv liksom som gör att vi ändå tar tag i saker då.
Absolut.
Ja.
Men, får jag fråga en sak? Om det nu är så att man inte ska åka in i den här depressionen, kan man medicinera? Det är liksom, jag är jätteledsen, min fru har lämnat mig, jag är helt knäckt, kan jag få medicin? På ett tidigt stadium på det sättet slippa.
Vad ska du ha för medicin?
Ja.
En Alvedon?
Nej, men det finns väl ångestdämpande eller, ja, vad vet jag. Jag frågar en läkare.
Det är snarast dumt.
Det är dumt?
Ja.
Ja.
Utan när det är en depression som verkligen inte klarar sig utan medicin, ja, men då är det klokt. Ja. Men annars kan det snarast försämra.
Ja, för att man inte just går igenom sorgen.
Ja.
Och,
ja. Ja.
Precis, och kanske skapar ett beroende. Det var skönt att höra, tycker jag. Men det är det här jag menar, att människor kanske ibland tänker att hjälp, det gör ont för jag har sorg, och så vill de ta bort den. Men jag tror att det, ja, den ska inte bort, den Nej. Ska gås igenom liksom.
Det är så fantastiskt att sitta med två läkare.
Ja, precis. Tack kära kollega, syster Eva, läkare.
Precis, alla problem kan lösas
här.
Ja,
tack snälla.
Tack.
Tack.
Ja, det var klokt av din syster.
Ja, hon är klok.
Men du är också klok.
Som en bok.
Ja, ska du ge ett råd nu, Marit?
Ja, det ska jag göra. Jag byter ut mitt råd som jag hade tänkt till ett random. Lite inspirerat av det som vi har pratat om idag.
Okej.
Och jag vet inte, jag skulle bara vilja uppmuntra människor. Dels hon som här, jag tänker utifrån hon som nu till slut har brutit sig loss. Människor som sitter så här fast. Det här också som vi nämnde, att man sätter barnen först. Och det tycker jag är helt sunt och helt rätt. Men det kommer också en tid när de inte kommer att vara först. Och generellt så känner jag lite mer nu. Fan, lev som om det här är ditt sista år. Alltså vänta inte med att göra de sakerna som du mår bra av. Jag börjar tänka mer och mer så själv. När man sitter fast i småbarnsåren, ja det gör man. Det är inte så mycket man kan göra då. Men när det är över, vänta inte på att leva ditt liv, för det tror jag är någonting som man kommer att ångra.
Ja.
Det var någonting som min syrra sa, vi har någon så här sjukdom i släkten som är ganska jobbig, som inte ens, hon påminner mig om den.
Okay.
Och som inte ens har pratat med dig om, men nej, men jag har nästan förträngt det. Nej, men då började jag också tänka, jag tänk om det blir så där för mig, ja. Då kommer jag liksom, ja men förstår du?
Ja.
Man ska inte vänta.
Nej, absolut.
Man ska inte vänta. Och sen är det lätt att säga, men för man kan verkligen uppleva att man sitter fast eller inte har möjligheter. Men gör i alla fall vad man kan inom sin ram för att slippa känna att fan, jag missade det. Jag borde ha gjort det där medan tid var liksom och sånt.
Alltså jag tror, det är jättesmart det du säger. Jag tror,
det är självklarheter och plattityder egentligen, men ibland får man ett brinn kring sånt.
Jo, fast jag tror också att det finns många människor som inte ens kan se att den möjligheten finns. Och jag tror att den stora risken är att man har barn, och som vi säger, barnen är viktigast, och så liksom knyter man upp sitt liv kring barnen istället, fast de är stora och inte vill vara uppknutna.
Ja,
det blir liksom en total låsning där barnen känner sig övervakade och inklämda, och man själv blir jävligt otillfredsställd, för man får ju ingenting tillbaka liksom.
Nej.
Du får inte det tillbaka du vill. Och av det skälet tror jag också att det är jätteviktigt att också frigöra sig från sina barn och leva sitt eget liv. Att liksom, det kommer inte vara, den där tiden är slut, nu börjar någonting nytt, och den måste du ta vara på också.
Ja. Och jag tycker ju, det verkar ju som att vi själva alltid är liksom vår egen största begränsning. Det är ju vi själva, sen kan man leva i omständigheter som är taskiga, men man kan ju faktiskt då lämna dem. Så vi själva är ju faktiskt ofta vår egen största begränsning kring vilket utrymme vi skapar kring oss själva. Och där skulle jag säga att jag har i alla fall haft stor nytta av rådgivning, terapi, för att komma på att okej, jag ser den här lösningen och den där, men hallå, det finns fem till som du inte har tänkt på liksom. Så att Om man tycker att man sitter fast, ta hjälp. Antingen av kloka vänner som man vågar och kan prata med. Men det finns ingenting liksom som är förutbestämt kring hur ditt liv ska bli. Vilket är en skräck, för då visar det att man själv har ansvaret. Men det är också den enda liksom det är den frihet vi har. Och ja, så tänk lite mer. Om det här vore det sista året, vad skulle du vilja göra då?
Bra.
Jag åker utomlands, kan jag säga.
Ja, jag med. Jag följer med.
Jag
åker själv, just det.
Tusen tack, kära lyssnare, för att ni lyssnar på detta tugg.
Och tack Marit.
Ja, tack Magnus. För att du alltid skapar ett gott klimat när vi talar.
Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt klimat. Och skriv, mejla. Skriv på Facebook, skriv på vår info @skilsmassopodden.se. Så tar vi upp det vi hinner.
Ja.
Bra.
Ha det så bra nu.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.